Jesus för din kärlek, Herre. Tack att den är här just nu, Herre. Herre, tack för vad du har gjort för oss, Herre. Herre, jag ber att din kärlek ska få drabba oss idag, Herre. Herre, den ska omsluta oss, Herre. Fylla oss, Herre. Och fullständigt svämma över, Jesus, inom oss. Tack, Jesus. Amen. Jag har fått förmånen att predika idag om kärlek. Och jag har pratat så mycket kärlek den här veckan. Frågat folk, vad är kärlek? Och folks uppfattning om kärlek. Och tack Bibelbabbel som gjorde den här filmen och klippte ihop den. Fantastiskt bra, måste jag säga. Det här är en resurs vi har i församlingen, vill jag bara säga, som kan hjälpa oss med mycket teknik och annat. Och tack Albin, får jag säga också. Utan Albin så hade vi inte sett någon film idag. Så. Jag är en samlare. Jag samlar på saker. Jag tänkte jag ska ge ett slag för äktenskapskursen, Urban. Jag samlar på saker och Urban åker till tippen. Det är den uppdelningen vi har i vår familj. Så att vi bestämmer att vi ska slänga saker. Urban ska just packa kärran och så går han iväg. Och då kan jag gå ut tillbaka och hämta tillbaka saker som jag tyckte det där var inte riktigt bra att slänga. Men jag vet inte om vi kom så långt i äktenskapskursen att vi pratade om det här området. Det var väl alldeles för känsligt. Ja. Men en sak som jag samlar på, det är kärlekshistorier. Jag tycker det är så fascinerande över hur människor träffas. Så mest osannolikt ibland hur människors vägar korsas. Och jag vill bjuda på nummer ett jag har i min samling då. Det här vänner till mina föräldrar. Sen behöver inte vara orolig, för jag tror jag har frågat några av er också. Jag kommer inte berätta något som jag inte får berätta då. Så. De här vänner till mina föräldrar. Mannen där, eller han är ung. Han är med sin kompis. De är från Tyskland. De är på semester i Dalarna. Han hyr kanot, eller de har hyr kanot. Och de är ute och paddlar i Siljan. Nu kan jag tänka så här, jag förstår inte hur man kan paddla i Siljan, men i alla fall, de gjorde det. När de är ute och paddlar, så på en ö, där är det två jättevackra tjejer. Så de bestämmer sig för att paddla fram och prata med dem. Och de här tjejerna då, de hade blivit dumpade, alltså lämnade av sina pojkvänner som var ute och fiskade. I alla fall så träffar de dem och har jättetrevligt. Och det är starten på en kärlekshistoria. De var gifta i över 50 år tillsammans. En flicka från Dalarna och en man från Tyskland. Och varför delar jag det här? Jo, vi ska ju prata om Guds kärlek. Eller kärlek för uttaget. Ibland är det så att det går liksom inte. Det finns inget recept på kärlek. Man kan inte berätta för någon annan hur man ska få kärlek, utan den är så unik. Så om vi skulle råda någon ung människa att träffa någon i livet, så skulle vi inte säga att den skulle hyra en kanot och paddla i Siljan och hoppas att det finns någon där. Eller hur? Och lite av det skulle jag vilja prata om idag. Hur drabbas vi av kärleken? En som hade drabbats av Guds kärlek, det var Paulus. Han skriver ett brev till en församling i Korint. Och nu ska jag släppa fram Urban så ska han få läsa den texten.
Från andra Korintierbrevet 5 och 14 som det står där. Paulus beskriver hur han är i försoningens tjänst och varför han vill vinna människor. Och då skriver han så här. Kristi kärlek driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte så längre. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag, låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.
Den här texten jag läst några eller många gånger och så har jag funderat med Paulus som säger att Kristi kärlek lämnar mig inget val. Vad menas med det? Vad är det för kärlek? Jag tänkte att vi skulle se lite på det här med kärlek. Nu har ju egentligen den där filmen som Bibelbabbel har. Nu ska vi se om jag får igång den här. Kan det vara? Nej. Kan jag? Nu? Nej. Jo. Vad är kärlek? Så här beskriver Nationalencyklopedin kärlek. Kärleken beskrivs av de flesta människor som en varm, intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet, känslomässig närhet som kan men inte behöver vara av sexuell karaktär. På grekiska så har kärlek fyra ord. Och jag tyckte det i den här filmen så var det ju många som beskrev det här. Och nu ska vi se. Jag läser dem. Det kanske är bättre att någon sköter det, tycker jag, Urban här. Vi ser. Filio, det är den kärlek man känner till släktingar och vänner. Storge, nu uttalar jag det på svenska här då, men den kärlek som naturligtvis man känner till sin familj, eros, den själviska, känslomässiga och sexuella kärleken. Men också sen agape, Guds eviga, osjälviska och självutgivande kärlek. I vår kultur så pratar vi mest om de tre första, men inte så mycket om agape, Guds kärlek. Jag tänkte vi skulle, eller jag skulle försöka beskriva den idag. Men hur beskriver man den? Jag har läst en bok av en författare som heter Francis Rivers. En ganska känd författare. Jag tror många här i församlingen har läst det. Hon har skrivit en bok som heter, nu ska vi se på svenska, heter den Kärleken som befriar. Jag lyssnade på en intervju med henne och hon skrev jättemånga kärleksromaner. Men så blir hon kristen. Och det hon upplever då, det är ingenting av det hon har beskrivit tidigare i sina böcker. Hon blir helt golvad av den kärleken hon mötte från Gud. Så helt plötsligt så kan hon inte skriva. Hon vet inte hur hon, eller det hon hade tidigare försökt att beskriva om kärlek eller mänsklig kärlek. Det var ingenting av det hon hade upplevt nu. Hon är med i en församling och hon är med i en bibelstudiegrupp. Ungefär som våran öppen bibel. Man läser en bok i taget. Eller som vi gör på Bibelbabbel, man läser en bok, funderar, vad säger den här boken till oss? De kommer till småprofeterna, till Hosea bok. Och när hon läser den, då förstår hon att det här måste vara den kärlek som Gud beskriver till oss. Och för att göra en liten kort sammanfattning av Hosea bok så är det att Hosea gifter sig med en prostituerad kvinna. De får tre barn tillsammans. Hon lämnar honom går tillbaka till sitt gamla liv. Och där utmanar Gud Hosea att ta henne tillbaka, betala alla hennes skulder och igen bedyra sin kärlek och sin trohet till henne. Frances, hon tar den här historien och så gör hon en allegori. Alltså hon gör en berättelse som vi kan förstå. Om en flicka som hamnar i prostitution och som blir räddad av en man som heter Hosea. Han köper fri henne från den som äger henne. Han älskar henne så att hon blir hel. Och sen helt plötsligt så lämnar hon honom och går tillbaka till det här gamla livet. Alltså den är väl värd att läsa. Men jag ska faktiskt säga att när jag läste den så kände jag så här. Jag blev så upprörd. Hur kunde hon lämna det här? Man förstår inte. Och till slut så tänkte man när man läser den här romanen att. Nej men låt henne gå då. Det är liksom den här kärleken som du ger. Att hon inte förstår det här. Men för Frances så blev det här liksom startpunktet att kunna beskriva en kärlek som är, den är så osjälvisk. Den är den är liksom utan gräns. Den kräver ingenting tillbaka. Och i Hosea bok, det här bibelordet säger eller till Gud, till Israels folk då, att jag ska bota dem från deras trolöshet. Jag ska älska dem av hjärtat, och min vrede har vänt sig ifrån dem. Alltså det här med trolöshet, det var att Israels folk medvetet hade vänt sig från Gud. De hade till och med tillbett andra gudar. Och ändå tog han tillbaka den. Och jag ska älska dem av hela hjärtat. I en annan övningssättning så står det att Gud ska älska dem utan gräns. Den kärleken är så enorm som Gud har för oss. Det finns fler beskrivningar av Guds kärlek. Ska se om vi kan byta lite bild om det går. Är det bättre att ta den? Just det, den är villkorslös och utan gräns. Ifrån Jeremia så kan vi läsa att med en evig kärlek har jag älskat dig och därför låter jag min nåd förbli över dig. Kärleken är både villkorslös, den är utan gräns, den är evig. Så oavsett vad vi, om vi medvetet eller inte har vänt oss ifrån Gud, så är Guds kärlek närvarande. Den finns där. En annan bok i Bibeln som beskriver mycket om kärlek, det är ju Höga visan. Dels är det ju en kärleksförklaring mellan en man och kvinna, men även mellan Gud och Israels folk. Där beskriver man kärlek så här. Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken, lidelsen är obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken. Floder kan inte svepa bort den. Om en man gav allt han ägde för kärleken, vem skulle ringakta honom? När det står att man sätter det som ett sigill eller som en signetring på den arm, så är det något som plomberas. Något som är, om det var Andreas som sa att det är som en, alltså det är en relation, det är ett förbund, något som Gud, kärlek är något som Gud har gett oss. Och den här signetringen, den bar man nära, runt halsen eller i, alltså man ville, det var så värdefullt att man ville ha den nära sig. Kärleken är också stark och passionerad. ifrån Gud. Jag tänkte på det här, om det är någon som har stått i strömmande vatten. Hur lätt det är att svepas med. Men även vad vi än går igenom så är kärleken mycket, mycket starkare. Den står emot det vi möter. Så jag tänker att den är stark, den är passionerad, den är värdefull, den kärleken som vi får uppleva från Gud. En annan berättelse som vi har från Nya Testamentet, som kanske är den starkaste om just Guds kärlek, det är den förlorade sonen. Och där är det ju en son som tar ut allt. Hela sitt arv tar han ut ifrån sin pappa. Lämnar sitt hem, beger sig till ett annat land. Han skulle troligtvis aldrig mer komma tillbaka. Och där så lever han upp pengarna, och när han har nått sin botten och inte har mer, då vänder han tillbaka. Där kan man läsa om hur pappan reagerade. Och ifrån Lukas 15 och 20 så står det: medan han fortfarande var långt borta fick hans far se honom. Fadern blev djupt rörd och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom gång på gång. Jesus berättar ju det här för människor, och speciellt för kanske lärda män som kunde så mycket i Bibeln. Och för oss så kanske, alltså, det jag tänker, det är en pappa som verkligen står och tittar länge. Varje kväll var han ute och tittade. Ska han komma tillbaka eller inte? Och när han fick se honom så sprang han dit. På den här tiden så sprang inga män. I alla fall inga ansedda män. Utan de gick. Men vad gör han? Jo, han lyfter väl på sin särk och springer. Och på den här tiden, att visa sina ben, det var skamfullt. Det gjorde man inte. Men den här pappan, han lämnar att han är beredd att ta skam och allting bara för att möta sin son. Varför gjorde han? Varför ville han springa och möta honom? Jag läste i en kommentar att när en son hade lämnat sin hem och sagt att jag vill inte ha mer med er att göra. Jag lever med hedningarna, en annan kultur, eller människor som inte följer Gud. Då skulle man möta den här sonen. Man skulle ta ett kärl, ett krus, och så skulle man krossa det framför honom. För att beskriva att den här relationen, den är bruten. Vi vill inte ha med dig att göra. I den här kommentaren så sa de att Jesus, han förklarar den här berättelsen för att säga att den här pappan ville springa före dem i den här staden för att välkomna sonen hem. Guds kärlek är inte bara alltså stark, utan den är försonande. Den vill att vi igen ska få en kontakt med Gud. Det spelar ingen roll vad vi har gjort, säger hans kärlek så mycket starkare. I Johannes första brev, nu är jag snart igenom här. Det finns så mycket mer om Guds kärlek, men då står det: detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoning för våra synder. Han tog all vår skuld, allt vårt tillkortakommande, det som skiljer oss från Gud, det tog han på sig för att vi skulle få uppleva hans kärlek. Hur får man Guds kärlek? Alltså och jag tänker så här, att det är att öppna sig och ta emot Guds kärlek. Och hur gör man det? Lika mycket som den här kärlekshistorien som jag berättade i början, så är människors berättelse hur de öppnar upp och tar emot Gud väldigt, väldigt olika. En av de första personerna i den här församlingen som jag pratade med, det var Sven. Och för det som inte känner Sven så var han en väldigt glad man som var med här. Och han dog för ett år sedan. Och jag frågade honom en gång när vi satt och fikade. Men Sven, hur kom du till tro egentligen? Och då berättade han så här. Att han kom från en kristen familj. Men han tyckte att det var så mycket dubbelmoral i kyrkan. Alltså man levde på ett sätt i kyrkan. Och sen utanför så var det helt annorlunda. Eller inte mycket, men han sa att han såg det där. Och han vill inte ha så mycket med det där att göra. Han utbildade sig till målare. Bodde i Västervik. Och var där. Men en helg så åkte han hem till sin familj. Och han var på ett tältmöte i Grängesberg 1957. Där får det här tältmötet så får han höra om Guds kärlek. Men inte bara det. Han ser ju en jättevacker tjej. Och det är Elsie. Och jag får berätta det. Jag hade velat att Elsie själv skulle berätta det. Men hon kunde tyvärr inte vara med då. Och hon... de blir ju kära. Men hon vill verkligen att han ska bli... ta emot Jesus också. Så i alla fall det går en tid och han återvänder till Västervik och där så får han ta emot Jesus. Det tycker jag är en väldigt vacker berättelse om både att få träffa någon men även få Guds kärlek. En annan berättelse, alltså jag tänkte bara för att visa skillnaden, det var en man som uppväxt i en kristen familj. Uppväxt där. Och så känner man att nej, men jag måste ju ta ett eget beslut och tro på Gud. Men samtidigt så känner man sig lite rädd. Börjar jag titta på det här, så hur ska jag kunna bevisa att Gud älskar mig och att det här är sant? En nästan rädsla för att titta på det här. Och efter en del funderingar och brottningskamp så inser man att man kan inte bevisa på ett sätt Guds kärlek, utan det handlar om en relation. Det handlar om att säga ja till Jesus, att släppa taget, att låta det, att tro att det här är sant. Och jag tror att vi alla här sitter med olika berättelser om hur vi har blivit kristna. En del har det varit jättedramatiskt för. Och en del har det bara blivit ett konstaterande. Att Gud måste finnas. Hans kärlek gäller även mig. Så känner du så att jag har aldrig liksom tagit något beslut. Eller jag har aldrig funderat. Så tror jag att din väg kommer vara speciell. För att få uppleva Guds kärlek. Nu ska vi vända tillbaka. Det här var en lång introduktion om vad Guds kärlek är. Men min bön idag, det är ändå att vi skulle få... Alltså jag känner för mitt eget liv att jag skulle få uppleva mer av Guds kärlek i mitt liv. Att förstå den enorma kärlek han har för mig. Jag tycker det är väldigt, väldigt svårt att greppa. Men vad gör Guds kärlek med oss? Paulus skriver i den här texten som Urban läste från början att den försonar oss med Gud. Han säger att han är ett språkrör för Gud. Han säger acceptera Guds erbjudande. Bli hans vänner. Gud la ju skulder för människornas synd på Kristus. Han som aldrig hade gjort något ont. Och genom att Kristus dog för att ta vårt straff så kan vi bli skuldfri inför Gud. Gud han försonar oss med sig. Vad gör Guds kärlek mer med oss? Man kan läsa i den här texten. Nu ska vi se om det kommer nästa här. Den som lever i gemenskap med Kristus är förvandlad till en ny människa. Det gamla livet är borta och något nytt har börjat. Guds kärlek inte bara försonar oss utan det ger oss ett nytt liv. Och det spelar liksom inte roll någon roll vad man har varit med om, utan att en Guds kärlek är, den förvandlar oss och förändrar oss. Vad gör Guds kärlek mer med oss? Paulus inleder den här versen att Kristi kärlek lämnar mig inget val. I Galaterbrevet så står det att jag tror så Kristi kärlek tvingar mig. Paulus, han ville liksom förklara vad händer när Guds kärlek blir så stark så den trycker på flera sidor om mig. Då vill man dela med sig av Guds kärlek. Jag tänkte också på inledningsorden som Gunnar läste från Johannes 13:34. Att vi ska älska varandra med den kärlek som kommer ifrån Gud. En man som verkligen blev, vad ska man säga, drabbad av Guds kärlek hette ju Bruce Olson. Jag tror många, det var en bok som vi läste som heter Driven av kärlek. Han var bara 20 år när han lämnade för att åka till Colombia och jobb, eller att sprida Guds kärlek bland ursprungsbefolkningen där, Montilonierna. Han var egentligen, alltså han var inte antagen till någon sån här missionsorganisation, utan de hade tyckt att han var ingen bra missionär. Men han begav sig i alla fall dit för att berätta om det här då. Och det står där att under sin period, han var där i 40 år, så han blev träffad av pistolkulor, giftpilar, blev kidnappad av gerillan, utsatta för sjukdomar, översvämningar, stormvindar och var ensam i Sydamerikas djungel. Det är en fantastisk berättelse om hur kärleken, hur han möter kärleken från Gud som verkligen får honom att nå ut till de här människorna. Och hela det här samhället förändras. De började dela med sig av mat. De började hjälpa varandra. En sån förändring så att det är högt upp i samhället. Så funderade man. Vad är det som har hänt? Och det var Kristi kärlek. Nu är det kanske inte så många av oss. Som jag tänker själv. Jag kanske inte skulle vara så modig. Som jag skulle åka iväg och så här. Men jag träffade för en vecka sedan en kvinna som är gift med en man från Afghanistan. Och hans berättelse är att han flydde från Afghanistan via Iran och kommer till Europa. När han är där i en park i Aten, där många av de människor som flytt, när han är där, då kommer det människor från en kyrka. De delar ut filtar, mat, kläder. Det gjorde så starkt intryck på honom. Så han sa att det är därför jag är kristen idag. Den handlingen gjorde allt för mig. Jag tror jag ska sluta så här. Vi ska ta en stund där vi ska få be och lovsjunga tillsammans. Jag skulle vara öppen att få uppleva mer av Guds kärlek i ditt liv. Jag tänker att jag ber lite tillsammans. Så. Herre, jag tackar dig, Herre, för att du är här just nu, Herre. Herre, tack för din enorma kärlek till oss. Tack att du gav din son, Herre. Du offrade honom för att vi skulle få gemenskap med dig, Herre. Herre, tack för din kärlek som är så stark, Herre. Som är så... villkorslös, Herre. Som välkomnar oss, Jesus. Herre, jag ber att den ska få drabba oss, var en Jesus.